Välkommen, kära lyssnare, tillbaka till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Senast när jag poddade så tror jag nästan att det ännu låg snö på marken, men nu börjar ju löven så småningom falla. Och vi har ett otroligt händelserikt år bakom oss, eller vi ska säga halvår bakom oss. Och det är också tyvärr det som nog har hållit mig borta från poddstudion. Jag har haft så mycket saker att köta hela tiden att det har inte funnits utrymme för någon podcast. Men därför tänkte jag nu att vi idag ska blicka lite bakåt, gå igenom vad som egentligen hände under de turbulenta sommarmånaderna i regeringen. Och med mig här i studion så har jag även Ted Orhopoddens producent. Välkommen, Ted.
Tack så mycket. Ja, när vi blickar nu, börjar höstlöven småningom falla och vi får börja fundera på att tända ljus där hemma. Men om vi blickar tillbaka till sommaren, så i det skede som vi andra börjar rigga upp hängmattan och fundera på kräftskivor så småningom och andra sommarnöjen, så då börjar, när du skulle börja din semester, så fick du de facto börja jobba för högtryck. Vad var det egentligen som hände den här sommaren? Med egna ord så att säga.
Nu var det ju det att den, jag kan väl säga så här, den semester jag såg fram emot, så den blev aldrig av. Jag kom ut till vår stuga veckoslutet då när min semester börja. Han under veckoslutet får liksom saker och ting sådär någorlunda i ordning. Ni vet hur det är då man ställer till på sommaren. Det är mycket som ska fixas. Och den där måndagen sen så var det min första semesterdag. Och måndag kväll så publicerade Helsingin Sanomat den här stora artikeln som berörde signaturen Rikas skriverier på den här så kallade skriptabloggen. Och från och med den måndag kvällen så tog min semester slut. Så den han pågår den här ena dagen fram till kvällen. I praktiken så betyder det ju förstås det att journalisterna börjar ringa genast. Och tisdag morgon så är det klart att vi var ju också i kontakt. Jag var i kontakt med statsministern. Vi var jätteupprörda i svenska riksdagsgruppen. Jag upplevde ju själv att de här skriverierna var fruktansvärda. Vi har ju nog vant oss med att sannfinländarna har haft ett grovt språkbruk i plenisalen. Men jag hade nog inte kunnat föreställa mig hur mörkt man kan tänka. Och därför så kom det som en överraskning nog för mig och för oss i svenska riksdagsgruppen. Det är ju en del som har sagt att det där borde ni ha vetat. Nu har vi vetat att man använder ett grovt språk. Men att det har varit så där mörkt, så det hade jag inte faktiskt vetat. Och det kan man ju också säga att inte var det ju några medier heller som lyfte upp det inför valrörelsen. Och inte gjorde några andra i några andra partier det heller. Så här kanske vi har någonting själva också att se oss i spegeln med både media och alla övriga. Att hur vi är förberedda inför olika valrörelser, vad som lyfts upp och vad som inte lyfts upp. Sen för att gå tillbaka till den här sommaren, det ledde ju sen till det att vi satt med kvartetten i ett första möte redan då den där tisdagen. Jag satt där på sommarstugan medan familjen gjorde mat och hade semester på utsidan, och jag satt inne i stugan och jobbade. Det blev ju förstås också ett ganska spänt läge i regeringen, det är inte fråga om annat. Och det är alldeles klart att jag var nog alltså av den åsikten då att jag vet inte om det överhuvudtaget kommer att finnas förutsättningar för oss att fortsätta. Statsministern, han var också upprörd och det tog ju på oss alla. Och det där, om jag nu kommer ihåg rätt, så var det ju så att vi då genast beslöt vid den kvällen på tisdag kväll när vi satt med kvartetten att det ska göras ett meddelande till riksdagen om rasism och lika behandling. Och den processen var vi överens om att jo, det kommer nog att behövas. Men det oaktat så var ju förstås läget det att jag undrar nog att kommer det att bli till något överhuvudtaget med en sån process. Nå, sen gick ju det här, det rullade vidare. Alla vet att det hände sen många saker. Och det hände ju någonting nytt nästan varje dag. Det kom ursäkter. Det var ju så att, jag kommer ihåg den där dagen när Orra hade bett om ursäkt. Och jag konstaterade sen att hon hade tagit avstånd, men hon hade inte tagit tydligt avstånd från rasism, upplevde jag i det skedet. Och då sa jag till medierna att jag förstås utgår från att hon också måste ta avstånd från rasismen. Så råkade det sig så att presidenten hade kommit ut ungefär samtidigt. Så att när jag hade gett min intervju till Helsingin Sanomat så läste jag sen att presidenten hade sagt samma sak som jag hade sagt. Och det där, då ledde det ju sen till det att hon förtydligade sig och också gjorde uttalande, och det var ju helt nödvändigt. Nå, sen kom det ju mera saker vart efter och vi blev ju förstås också tvungna att sammankalla, och jag sammankalla riksdagsgruppen tillsammans med gruppens ordförande Otto Andersson till ett antal tillfällen där vi diskuterade läge. Och så här gick dagarna. Jag kunde ha 7 missade på samtal på morgon när jag vaknade. Och då kunde det vara Helsingin Sanomat, Svenska Yle, Finska Yle, STT, Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti. Ja, egentligen all media vi har i Finland. Och varje dag ville de ju nästan tala med mig. Och jag ville ju också naturligtvis berätta vad som just nu var läge. Den där fredagen, kommer inte ihåg nu exakt om det var då 14 juli. Så då höll vi ju ett viktigt möte med riksdagsgruppen. Det var samma fredag som statsminister Petteri Orpo skulle på sitt första besök till Tyskland. Och då var jag i kontakt med honom tidigt på morgon. Och berättade för honom att jag kommer att ha riksdagsgruppen samlad idag. Och jag vet inte ännu vart det här far. Utan vi måste gå den diskussionen i gruppen. Och det är klart att jag visste det att han fog nog också till Tyskland med ganska tungt sinne. För han visste inte om han sen har en regering kvar på kvällen när han kommer tillbaka därifrån. Och det här var liksom den här dramatiknivån. Och sen var det förstås dessutom på det sättet att då hade någon media, jag minns inte om det nu var då, var Yle som hade liksom missförstått att riksdagsgruppen skulle fatta beslut den kvällen huruvida vi skulle fortsätta i regeringen eller inte. Och det hade jag ju inte sagt i media, utan jag hade sagt att riksdagsgruppen ska träffas för att diskutera läge. Men då basunerar man ut det som om vi skulle ta beslut just den kvällen, att ska vi fortsätta eller inte. Och det gick ju sen som en löpeld i alla medier i hela landet. Och det ledde ju till att alla människor började följa med den här fredagskvällen. Och folk trodde att nu kommer de att fatta beslut. Och det är klart att vi satt länge i riksdagsgruppens möte och vi funderade väldigt noga på situationen. Och då kom vi till det att det är ändå orimligt mot statsministern. Och överhuvudtaget skulle det ha varit orimligt att i det skedet direkt ha kastat in handduken och sagt att nu går vi. Vi skulle ha fått ett läge där Finland inte skulle ha haft en regering. Vi skulle ha fått ett kaos i landet. Vi ville ge den här processen med det här så kallade rasismmeddelande en chans. Vi ville se att hur långt kan vi komma den vägen? Är det möjligt att vi får till stånd ett så bra meddelande, ett så bra avståndstagande från rasism och med åtgärder för lika behandling, att vi den vägen kan också binda upp hela regeringen, inklusive Sannfinländarna, till det här, till någonting som vi tror på. Och det ville vi ge en chans, och det var ju det vi gjorde sen den där fredagkvällen. Men det var en jobbig diskussion, det var en jobbig sits, men vi var sen eniga i riksdagsgruppen om att det är så här vi ska göra. Och det är klart att då blev ju en del människor blev liksom besvikna. Men varför gick ni inte nu ur regeringen? Att det var ju ungefär självklart att ni skulle göra det. Och nu med facit på hand så kan man ju säga det. Att i det skedet så var det klokt att göra så här. Annars skulle vi inte haft idag en situation där vi nu har faktiskt ett papper, ett dokument, där varje minister i Finlands regering avsäger sig alla former av rasism, där varje minister förbinder sig att jobba för lika behandling både nationellt och internationellt. Där vi har ett paket med 23 punkter med en hel del åtgärder på vilket sätt vi ska främja lika behandling i Finland och där det här arbetet nu ska ledas av statsministern och hans kansli. Och där vi nu i budgetrian den här veckan har beslutat att det här arbetet ska få 6 miljoner euro under denna period. Och då tror jag vissa också kommer ihåg att det var en viss ordförande som på sin parti då sa att hit ska inte några extra pengar. Men så blev det inte. Det blev ett meddelande som nu binder inte bara ministrarna utan också alla riksdagsgrupper för regeringspartierna. Och hade vi kastat in handduken i juli så skulle vi ju inte idag ha haft det här. Sen kan man ju säga så här att ingenting ont som inte har något gott med sig. Det är bra att vi har gått den här diskussionen i Finland. Det är bra att det har kommit till ytan. Att det finns rasism i vårt samhälle. Och att vi alla har orsak att fundera på vilket sätt vi kan vara med och jobba mot det. Och att alla också får upp ögonen nu för att var står partierna? Och jag tror att alla faktiskt i Finland också har fått upp ögonen för det att Svenska Folkpartiet är det parti som i sitt DNA har en otroligt stark känsla för alla människors lika värde. Och det håller vi på i alla sammanhang.
Det känns lite som att, när jag har följt med så att säga, lite från sidan, så känns det också som att SFP har, jag menar i svensk Finland så vet alla ganska långt vad SFP står för och de olika värderingar, den värdegrund som finns. Men på finskt håll så har vi ju ofta varit främst ett språkparti. Och det känns kanske lite som att efter den här sommarens exercis så har vi kastat av oss en rock. Och vi har lite vuxit till och vi står lite rakare i ryggen. Vi är lite större, vi är lite mer än vad vi har varit tidigare. Hur tror du att det här kommer att påverka partiet i framtiden?
Och nu tror jag det kommer att påverka. Och det är klart att eftersom vi har haft all media på oss hela tiden. Och jag har ju haft alltså oberoende av var jag rörde mig i sommar. Så var det ju människor som ville tala med mig. Jag har fått jättemycket uppmuntran och det är jag himla tacksam för. För det har också burit mig och gett mig kraft. Samtidigt som jag ju också har mottagit kritik. Men det där, och jag är beredd alltid att ta kritik. Och framförallt så hoppas jag att jag också kan svara på den. Så att man får svar varför vi har gjort på vissa sätt. Men det här med medias intresse för oss, så det har ju varit enormt. Jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Och när vi får med riksdagsgruppen till Åland på sommarmöte så kom ju alla de här som jag hade missat att säga telefonsamtal av under sommaren. Så hela gänget kom ju med till Åland. Och där stod de ju i ur och skur och väntade på att få våra kommentarer. Och läget var ju inte ännu då vi var med gruppen till Åland här i slutet på augusti. Så inte var läget ännu då avklarat. Då fortsatte ju ännu de här förhandlingarna om som skulle stå i det här meddelandet och vilka åtgärder skulle vara med. Och vi hade kommit en lång bit på väg. Men vi var inte klara. Det var inte den formen att jag skulle ha vilja föra det till gruppen i sin helhet och säga att det här tycker jag vi ska godkänna. Och det visste mina regeringskumpaner Petteri Orpo, Riikka Purra och Sari Essayah. Så att det att vi har fått en större roll i finsk politik på det sättet att man nu ser att vi på riktigt, förutom att vi värnar om det tvåspråkiga Finland, så är vi det liberala borgerliga partiet som i alla sammanhang står upp för alla människors lika värde. Och det vet man nog nu. Och det hoppas jag ju att ska ge oss också nya väljare framöver. Och samtidigt hoppas jag att vi ska kunna få tillbaka en del som vi kanske har förlorat här under sommaren. Därför att man i sin ilska eller annars i sin besvikelse har tyckt att vi inte nu lever upp till det vi har lovat. Och jag har en förståelse för den ilskan, för samma ilska kände jag också då jag läste de där skriverierna. Och det kan jag väl säga att det är ju det som har varit det svåra här, att skulle jag ha valt att göra det som känns bäst för personen Anna-Maja Henriksson, så skulle jag på sommaren ha sagt att nej, men nu får det vara. Men jag kunde inte göra det därför att jag har ett större ansvar. Och det större ansvaret handlar om det, att vad har det här för betydelse för Finland som helhet? Vilken betydelse har det för den svenskspråkiga befolkningen i det här landet att vi klarar av den här situationen och kan fortsätta. Och vilken betydelse har det också för Svenska Folkpartiet på sikt? Varifrån kan vi påverka? Och det vet vi alla att man påverkar väldigt lite i opposition. Och speciellt om man bränner broar så att man blir ett långvarigt oppositionsparti.
Du är också den enda SFP-ordförande som i modern tid har varit oppositionspartiordförande.
Så är det, och jag vet hur jobbigt det också är. Och jag vet hur viktigt det är att bygga förtroende. Men det är klart att man kan inte heller göra politik så att man överger sina egna värderingar. Och det är det som vi absolut inte har velat göra.
Det var egentligen det som jag tänkte fråga också. Just att, för just då under sommaren, för det stormar ju både, om vi använder nu nautiska termer, det stormar både ute till havs, men också den så att säga hemmahamn. Den trygga hemmahamnen som partiet borde vara, även där stormade. Hur gjorde du för att hålla fast vid den här övertygelsen och veta att det du gör och den linje du driver och den rutt du är på, att det är de facto den rätta rutten när det var mycket moln i horisonten då?
Men det var jättemycket moln i horisonten och jag var ju där ute på min sommarö där det också stormar ibland och jag är på något sätt van att få min kraft från naturen. Det är väl kanske så att på något sätt så är det just i den miljön och kanske det råkar sig så att det var bra att jag kunde vara där samtidigt som jag skötte den här krisen både i förhållande internt i regeringen och också i riksdagsgruppen och i partiet. Men visst var det jättetungt. Det var himla tungt. Och det där. Sen var det ju också så hur ska jag nu säga? Det är ju när det blåser som mest så måste du klara av att hålla huvudet kallt. Du måste klara av som partiordförande att göra dina analyser inte på basen av vad du skulle hoppas och tro utan på basen av realiteter. För att ger man sig in i ett önsketänkande så då står man fort på ett gungfly. Men samtidigt så behöver man ju lyssna. Man behöver lyssna på sina egna, man behöver lyssna på sina kollegor i riksdagsgruppen. Och det försökte jag nog göra. Och jag vill ännu säga det att i riksdagsgruppen så tog vi ju eniga beslut. Vi var alltid enhälliga i de här besluten som vi fattade under sommaren. Och det var ju en styrka. Det sen kom diverse andra utspel. Så det gjorde ju situationen inte lätt. Men nu har vi har diskuterat igenom allt och man kan ju säga så här att riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson har också gjort ett jättestort arbete i sommar och jag uppskattar mycket hans insats också här. Och sen har jag ju haft en dialog med Eva framför allt och det där. Och vi förstår ju varandra fast vi vill ju liksom samma sak men vi har haft lite olika liksom slutanalyser av vad som är det kloka. Men jag är himla glad för det att också Eva tyckte att det här meddelandet till riksdagen mot rasism och för lika behandling och med alla dess åtgärder att det var bra och att hon också röstade för det. Och det tycker jag är också ett mycket tydligt tecken på det. Det arbete vi la ner så det var det värt.
Då vi spelar in det här avsnittet så har budgetmangling eller budgetrian, kärt barn har många namn, precis rots i hamn. Och det är alltså nu som du har, som regeringen har bestämt hur statsfinanserna ska se ut för nästa år. Och det är egentligen det som är en av regeringens viktigaste uppdrag. Vi har en gemensam egendom så att säga och hur ska vi använda den för hela landet och alla som bor här bästa. Den här regeringen börjar ju ganska stormigt som vi just pratade om. Så min fråga är egentligen den att hur såg det ut i kvartettens WhatsApp-kedjor så här inför budgetvanglingen? Hur var stämningen?
Ja, det var, man kan väl säga det att när vi väl hade klarat av den här sommarens stora kris, jag vill nu kalla den till det för det var nog faktiskt mer än en pers, så kändes det på något sätt ändå, det låter konstigt att säga det, men det kändes på något sätt befriande att få börja diskutera sen andra saker som direkt hänger ihop med regeringsprogrammet. Men det är klart att det inte hade heller varit lätt. Och det som vi är överens om i den här regeringen är att Finland skuldsätter sig för mycket. Vi har tagit ungefär 10 miljarder euro nu i lån. Och nu har vi ett jätteutmanande läge. Räntorna har stigit, inflationen har varit hög och saker och ting har blivit dyrare för människor. Och oberoende av att regeringen nu siktar in sig på att reformera arbetsmarknaden så att fler människor ska få jobb, oberoende av att vi har ett så kallat anpassningsprogram på 6 miljarder euro, det är jättemycket pengar, men det var det vi kom överens om i regeringsprogrammet, så ändå kommer vi nästa år att göra ett underskott på drygt 11 miljarder. Och den här skutan måste svänga, så det är vi så att säga överens om i regeringen. För att om vi inte gör något nu, så inom 10 år så har vi en verkligt, verkligt stor kris. För vi kan inte fortsätta på det här sättet. Vi kommer inte att ha råd med det. Och det är därför den här skutan måste svängas. Men det är klart att nu har det funnits saker där vi har olika åsikt också internt i regeringen. Och det kan jag ju säga att för Svenska Folkpartiet så skulle det ha varit en lyckligare lösning, tycker vi, att man lite skulle ha skjutit upp de här skattesänkningarna. Att det fanns, tycker vi, orsak att titta på det. Men det fick vi inte respons för nu i den här budgetmanglingen. Och det är så här, när man är 4 partier så inte får man alltid det man vill, utan man måste sen kompromissa. Sen finns det många saker som är bra, men så där stämningen kan jag väl säga att har varit relativt hygglig. Men att sen är det ju klart att vi kommunicerar på lite olika sätt och det är klart att finansministerpartiet så nu de har ju tagit en oerhört stram linje nu. Sannfinländarna har ju nog liksom de drar åt svångremmen riktigt ordentligt, så att emellanåt funderar jag också på det anser de inte att konsekvensanalyser har någon större betydelse, och då är det lite farligt. För mig har de nog stor betydelse, och därför kommer jag att fortsätta säga nog det, att det är klart att vi måste göra konsekvensanalyser, till exempel hur de här nedskärningarna nu faller ut, och sen måste det också vara på det sättet att om vissa grupper drabbas oskäligt hårt, så måste vi ha en beredskap att också titta på det. Och det här är en diskussion som nog internt i regeringen kan få det kanske att spraka till lite extra.
I kärva tider så brukar ju finansministern ofta utmålas som en riktig Joakim von Anka-filur. Jag kommer ihåg då på 90-talet när det var svåra ekonomiska tider också, då så var Iiro Viinanen finansminister, och han var ju ofta hans karikatyr var ju en sliten cylinderhatt, och han var alltid lite lappade kläder, han var mycket gnidig och liksom vägrade släppa någon nära skattekistan. Är Riikka Purra likadan? Är hon en så att säga Joakim von Anka-karaktär där?
Nu är det ju så att inte det är långt ifrån, åtminstone att det har gått nog väldigt snabbt för henne att komma in i den här finansministerrollen. Och det är väl på sitt sätt naturligt. Men det är klart att man kan inte heller sätta helt och hållet tanken på vad det betyder för människor i deras vardag till sidan. Att det är åtminstone så att jag upplever att i politiken så måste man ju minnas det, att vi gör beslut för att föra Finland framåt, och vi lever i ett samhälle där det är jätteviktigt att se till att alla hänger med och att saker och ting också, att man förstår varför saker och ting görs och varför det är nödvändigt. Men det är klart att var och en tar sin roll, och jag är jätteglad som undervisningsminister att vi nu satsar på skolan och på den grundläggande utbildningen, framförallt också på småbarnspedagogiken. Det kommer mera pengar nu nästa år till utbildningen i Finland, och vi vill liksom få en skola där elever som är svagare får starkare och bättre stöd än idag, och där vi har mindre så att säga skillnader i kunnande när eleverna går ut årskurs 9. Och just därför så kommer det nu mera satsningar. Och för att lära alla att kunna läsa, räkna och skriva ordentligt när man går ut 9:e klassen och att alla får det individuella stöd man behöver. Så att det här kommer vi att satsa nu mycket på och det är jätteviktigt för att det handlar också om det att Finland sen på sikt ska klara av konkurrensen i världen. Och nu är det ju ett framgångsrikt Finland vi bygger med kunskap och då börjar vi från dagis.
Du firar förresten nyss 3000 dagar som minister. Du kommer inte ihåg det exakta talet, men 2800-2900 av dem har du varit justitieminister. Du var justitieminister alldeles i ungefär 8 år. Du blev väldigt bekant med det huset. Hur känns det att vara undervisningsminister, som ändå är en väldigt, väldigt central minister med tanke just på framtiden?
Det är nog jätteroligt. Jag är oerhört tacksam för att jag har fått vara justitieminister och jag har ju stor nytta och glädje av det. Att man kan säga att både justitieministern och undervisningsministern så jobbar dagligen med saker som har att göra med fundamenterna i vår demokrati. Den ena med att se till att rättsstatsprincipen förverkligas och att värderingarna som vi har i Finland och i EU och i Norden, det vill säga att man bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för varandra, det är justitieministerns bord, men det avspeglar också på undervisningsministeriet. Och kunnande, kunskap, bildning, det är ju med det vi bygger Finland. Och demokratin så skulle ju inte överleva heller om inte vi skulle se till att vi satsar på bildning och engagemang, delaktighet i samhället. Och det föds från barn. Så att det är nog ett oerhört spännande uppdrag och jag ser mycket fram emot det. Jag tror att vi kommer att kunna göra ganska mycket. Sen är det ju för det tvåspråkiga Finland också, och för svenskan i Finland, så det är en jätteviktig post. Så att det både för allmänbildningen och för att höja kunskapsnivån i vårt land, men också för att värna om det svenska och tvåspråkiga. Och det kan vi ju säga att jag är ju också nordisk samarbetsminister och det är jag också jätteglad över. Och jag ser ju det att vi har all orsak att ytterligare stärka den nordiska kontexten och vårt samarbete till exempel med Sverige och att liksom nu lyfta också svenskan i Finland så det är en möjlighet för oss i utväxlingen också med till exempel Sverige och att få studeranden hit och så vidare.
Här under allt detta som har skett så har det dessutom förts en parallell diskussion gällande det här med presidentvalet. Huruvida till exempel SFP ska ha en egen presidentvalskandidat eller inte. Nu har det gått ett par veckor sedan det kom besked om att SFP kommer inte att delta i presidentvalet 2024. Tankar kring det här?
No, det var också ett svårt beslut och det är klart att det där... Normalt så skulle vi ha haft en presidentkandidat. Och med normalt så menar jag det att tidigare så har vi ju alltid haft det. När vi har haft direkta presidentval. Nu har vi ett läge där vi vet att Sauli Niinistö inte mera kan omväljas. Han kan inte mera ställa upp. Han har suttit sina 12 år snart. Och han har ju gjort ett utmärkt arbete som Finlands president. Och han ska få en efterträdare. Och vi hade ett långt och djupt resonemang i partistyrelsen. Och det var inte heller för mig lätt att liksom resonera mig fram till vad jag tycker att är rätt eller fel i det här sammanhanget. Men vi landade på det tillsammans att vi vill att Finlands nästa president är liberal, en sann förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter och en person som man kan lita på, som vi också vet att har säkerhets- och utrikespolitisk kompetens, men har den här liberala synen. Och vi ser att där är många kandidater redan nu idag på det fältet. Och då ville vi inte helt enkelt ta risken nu att splittra rösterna på ett sånt sätt att det skulle på något sätt äventyra möjligheterna för en sån kandidat att bli Finlands president. Så det är ett ovanligt beslut, men det här var den slutsats vi gjorde. Men vi kommer nog att aktivt delta på olika sätt också i debatterna inför presidentvalet. Och SFP är ju ett internationellt inriktat parti och för oss är de här frågorna jätteviktiga. Så att vi kommer nog också att synas, det kommer jag att lova.
Vissa SFP-profiler har ju redan gått ut och berättat vem de stöder i presidentvalet. Så Anna-Maja, mellan dig och mig, vem tänker du rösta på?
No, det återstår att se. Jag kommer inte att ställa mig bakom någon enskild kandidat. Men det är alldeles klart att jag kommer att välja en sån kandidat som representerar de liberala värderingar som jag själv står för. Där tror jag det är bra att avsluta för idag. Jag återkommer gärna i en podcast så snart som möjligt till övrigt som finns i budgeten. Vi har många, till exempel trafikprojekt som startar igång mycket för när det gäller svenskan i Finland och satsningar på forskning och utveckling etc. Så att vi får återkomma till det. Men vi avrundar här idag och tack Ted till dig som har varit med här och ställt mig frågor. Och tack också till dig som har lyssnat. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten Bakom kulisserna. Tack för att du lyssnade.